Jag tror inte att det går att dela in mänskligheten i två grupper, där den ena manipulerar och den andra blir manipulerade. Jag tror att vi alla riskerar att vara den som manipulerar om vi bara hamnar på ett tillräckligt trångt ställe.
Jag gav surheten ett ansikte under mina ungdomsår. Kunde ofta manipulera min familj precis dit jag ville. Men i vuxen ålder har jag insett att jag var långt ifrån den enda som jobbade med känslomässig manipulation. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Vad säger du, Anna? Ska vi dricka te eller ska vi fira med kombucha eller champagne rent av idag?
Ja, men jag tycker vi kör kombucha. Och att vi bläddrar lite i boken så att det hörs att den är här.
Ja, för nu är den verkligen här. Jag sitter med den i min hand nu och...
Du får nog bläddra lite högre, tror jag.
Ja, får bläddra lite högre. Ja, ah, boom. Där slog jag igen den. Den är jättefin. Den är blå med ett vitt moln. Där bakom gömmer sig en kvinna. Känslosmart. Konsten att leva med sig själv och andra.
Och när jag fick den i handen så var den liksom, den kändes väldigt stor. Jag vet inte vad jag hade räknat med. Nej, men jag tyckte att den var över förväntan snygg.
Mm. Den är väldigt snygg. Och det är väldigt, väldigt fina illustrationer av skammen, hybris och tryggheten som Christina Heitmann har illustrerat. Det är en fantastisk känsla att sitta och hålla i någonting som man har jobbat så hårt för. Att det ska liksom bli verklighet. Och nu är den här.
Ja, och jag tänker liksom, nu är så allt förlåtet. Allt är jobbiga, det är bara, nej men alltså, nu är det glömt.
Ja, men jag minns bara att solen sken, att man satt ute så här lite i solen och skrev lite.
Att man åt
lite.
Lagom mycket choklad. Ja. Ja, men nu är den här, det är härligt. Alltså det är ju det här med att kämpa och slita. Ibland så behöver man ju ta i kanske lite mer än man orkar för att man ska komma i mål med saker. Och ibland så behöver man liksom också klara av att släppa taget. Hänger du med? Alltså att det här med utmattning och att bre sig själv. Jag brukar liksom tänka att ibland lever jag som om jag är, du vet, ett litet smörpaket. Och så ska jag försöka då bre ut mig själv över en hel limpa. Mm. Att det är inte riktigt möjligt. Ja, så att det är... Ja, men vi får väl liksom ta en liten debrief och fundera på liksom vad var sunt pressande under den här processen och vad var osunt pressande. Och har vi liksom gett oss själva tid att återhämta oss efter den här liksom, vad heter det, kraftchocken eller kraftprovet som det här faktiskt har varit.
Det har det verkligen varit och jag tänker att det var ju väldigt bra att det faktiskt blev sommar och lite ledighet. I samband med att vi hade skrivit klart och att den gick i tryck. Det var väldigt skönt. Det var bra timing på det. Hade den här boken liksom snarare haft release under våren. Och allting hade tidigare lagts. Då hade det varit tuffare, tror jag. I alla fall för mig. För mig var det väldigt, väldigt viktigt. Att få liksom puff. Sticka iväg. Göra något helt annat. Och bara släppa tanken på boken ett tag.
Det håller jag med om. Mm. Men ska vi hälla upp lite och...
Här får du där lite kombucha. Skåla.
Ja, då kan vi... Här ska vi se. Det klirrade dåligt. Kan vi så hålla på något annat sätt så det blir så här ordentligt?
Det är inte direkt champagneglasen vi dricker ur.
Nej, det får uselt.
Skål, bra jobbat, Anna.
Detsamma.
Men du kanske vill ha lite te också?
Absolut.
Mm. Då häller vi upp. Vad är det vi ska prata om idag nu då? Nu ska vi landa lite här och nu också.
Vi ska prata om känslomässig manipulation. Och det kändes ju som en naturlig förlängning av gränssättning. Var inte så vi kom in på det här med känslomässig manipulation?
Ja, så var det säkert. Vad har vi för ingång här nu då? Vi spånade ju lite om det här med att det vi kommer att kalla... Alltså efter att vi hade poddat sist så pratade vi om kall manipulation och varm manipulation.
Mm.
Och för att vi ska göra det så tydligt som möjligt, har du lust att börja med att liksom dra några exempel på vad du menar med den här kall manipulation?
Alltså en kall manipulation, det är ju när man är väldigt tydlig med att det här, nu gör du något som jag inte vill. Eller att jag gör något otrevligt mot dig för att få dig att göra det som jag vill. Alltså att det är tydligt att jag är inte schysst. Var det så vi tänkte ungefär?
Ja, men precis. När... Ja, men att det blir väldigt tydligt och öppet.
Mm.
Ja, men ska vi ta några exempel? Liksom, när man blir väldigt besviken på någon och den andra då... Ja, jag gör tydligt att nu är jag väldigt besviken på dig.
Mm.
Jag vänder dig i ryggen eller jag säger...
Om du inte kommer att hämta mig ikväll, nej, då kommer jag inte prata med dig på en vecka. Mm. Eller då ska du inte tro att jag tänker göra det där, eller...
Ja, just det, att man kanske börjar ställa ultimatum mot varandra och sådär, ja, exakt. Det är ju lite mer den här kalla manipulationen. Och sen så pratade vi också om det som vi då döpte till varm manipulation. Det är ju när man möts av någon som är liksom gladast och gulligast och sötast och rarast och helt underbarast liksom. Som väver in en i någon slags ja, men känslomässigt varmt, härligt, skönt, mysigt. Så länge det går bra. Så länge man är med på noterna.
Mm.
Men sen om man känner en tveksamhet eller om man vill backa ifrån det där. Så kan det där slå om och bli verkligen den här kylan. Rullgardinen dras ner och man stängs ute.
Mm. Men det kan ju också vara så att den här liksom varma goa är ett sätt att manipulera. Att genom att vara så överdrivet trevlig eller inkluderande så får jag dig att göra...
Ja,
det
exakt.
Du vill.
Exakt,
ja.
Precis. Att det är någon slags... Jag säger inte att det här behöver ske medvetet. Det kan också vara så förstås.
Mm.
Men att det ändå är... att det kan bli ett mönster som man liksom jobbar med helt enkelt. Mm. För att man vet att då försätter man människor i en positiv stämning. Och sen så hämtar man hem dem och får med sig dem dit man vill.
Men jag tänker att det var det jag menade med det här. Att jag inte tror att det finns de som manipulerar och de som... blir manipulerade. För jag tror att i många fall så märker vi ju inte liksom att vi manipulerar. Utan vi har då under livet skapat oss strategier för att det ska bli som vi vill. I det stora och i det lilla. Om man inte tittar på det ordentligt så tror jag att det är lätt hänt att man faktiskt manipulerar sin omgivning. Utan att man egentligen fattar att det är det man gör.
Mm. Och det där tycker jag är, alltså jag tycker det är en rätt jobbig tanke att tänka. På att man själv faktiskt, för det är mycket lättare att identifiera när man själv blir utsatt för känslomässig manipulation. Än att tänka tanken att jag själv faktiskt gör det.
Ja, för oss är det så. Det finns säkert de som tycker att det är en större skam att bli manipulerade. Och som till och med kanske tycker att det är lite prestige att lyckas manipulera andra.
Oj, det var en spännande tanke. Den har jag nu inte... Ja, åh vad spännande. Nu blir jag helt så här, jag försöker leva mig in i hur... Ja, men alltså, ja, alla tankar, alla känslor, alla sorter.
För att bli manipulerad, det är ju liksom, då är man lite korkad.
Just
och
det.
Att om man kan manipulera och liksom styra och ställa, man vrider på alla rattar så att allt blir precis som man vill, ja, men då är man lite smart. Så att det, och det är väl en flytande gräns där mellan att vara smidig och att liksom skapa förutsättningar för att saker ska bli som man vill och att manipulera. Och jag tänker att skillnaden mellan att faktiskt liksom skapa goda förutsättningar och manipulera, den kan nog vara liksom lite flytande. Jag tror att det som gör det till manipulation, det innebär att det är ju när jag gör någonting utan att fråga dig hur du vill ha det.
Mm.
Att jag liksom utgår ifrån att ah, men jag vet hur det blir bäst för Maria-Pia, så nu så vrider jag på alla de här rattarna så att det ska bli på det här sättet. Och sen visar det sig att nej, men du vill ju inte alls det där. Eller att du behöver ju få gå på dina egna nitar. Det är inte så här att du har liksom anlitat mig för att vara liksom någon sorts curlingledare.
Nej, men just det. Det jag kommer att tänka på när jag lyssnar på det här, det är ju när många år sedan när jag kom på att det var dags för oss att skaffa hund i familjen, så fick jag ju självklart med mig barnen och inte min man. Och där var det ju väldigt mycket känslomässig manipulation från mitt håll. För att jag började ju med att prata om liksom, ja, men idag när jag var ute i skogen och gick så kunde jag liksom... Och så var det, det var ju sant. Så visualiserade jag helt plötsligt. Och så gick det en stor, härlig, fin Rhodesian Ridgeback bredvid mig. Det var så härligt. Och då insåg jag hur mycket jag saknat hund. För jag har haft hund. Jag hade hund när vi träffades. Är det inte dags för oss att skaffa hund nu? Han bara, nej. Nej, men alltså, man blir så låst, man blir så bunden. Och jag är ju dessutom allergisk, säger han då. Han är ju hundallergisk. För ja, det är ju konstigt att vi har hund, men så är det. Och... Det där kunde jag ju inte riktigt ta, att han liksom inte vill ha hund. Så att jag och barnen körde ju jättemycket tjat, utpressning, skönmålande. Och jag blev ju ganska sur. Det här blev en konflikt i vårt äktenskap. Och vi har inte jättemycket konflikter, så att det blev en stor grej. Och självklart fick jag min vilja igenom. Vi har ju Zelda, som är 9 år nu. Och jag glömmer aldrig den här stunden när han liksom... Han bara gav upp. Vi satt i soffan och vi hade pratat och det var lite så här tryckt stämning och jag sitter närmast honom och Anton sitter lite vid sidan om så här sonen. Och helt plötsligt så bara slänger sig Magnus ner på rygg i soffan och bara, jag ger mig! Alltså verkligen så här som en hund gör, ja. Liksom. Lägger sig på rygg och blottar strupen.
Jag har också ett minne från det här. Ja. För det här var faktiskt ganska precis när vi hade lärt känna varandra. Och jag minns att du berättade att du hade liksom gråtit. För att liksom få din vilja igenom.
Ja, ja du, det hade jag
sett. Och jag minns att jag liksom, tror du inte mina öron? Men, för det, alltså jag kan nog liksom tjata ordentligt. Men
sa jag att jag hade liksom lagt upp en scen och gråtit med flit för att få min vilja igenom?
Alltså det jag såg framför mig var ju hur du så här stormade ut från vardagsrummet och in i sängen liksom och la dig ner liksom. Du vet, bara, du vet så här, världens högljuddaste, tills Magnus liksom tassade in och sa så här, vi skaffar en hund, snälla, jag förstår, oj jag fattar inte, vi skaffar en hund. Det såg jag framför mig.
Åh, vilken fantasi. Det skulle kunna vara så, men så, nej, riktigt så gick det inte till. Nej, men det var väldigt starkt och emotionellt för mig. Och just att jag fick ett motstånd som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig. Och sen visste jag ju hur bra det skulle bli. Apropå det här, det var därför jag kom på det här minnet när du sa att jag vet vad som blir bäst för. Och så styr man och ställer kring det. Mm. Och faktum är att det blev ju väldigt bra. Mm. Alltså, alltså Magnus älskar ju vår hund. Och nu när hon börjar bli gammal vi kan inte prata om den dagen hon inte ska finnas. Han bara nej, alltså han kan inte prata om det, det är så jobbigt.
Mm.
Och så mycket glädje och skratt och så mycket som det förde samman familjen.
Så vilken tur att du manipulerade honom.
Ja, vi slår ett slag för det här med känslomässig manipulation helt enkelt. Det ser vad bra det kan vara. Ja, men vi kan skratta åt det, men det måste ju inte alltid vara fel. Alltså på riktigt.
Nej, och sen är det väl liksom, i det här fallet så var det ju, jag vet inte om jag skulle kalla det känslomässig manipulation, för att det var ju faktiskt hur det kändes för dig. Så, eller var det så att du tänkte så här,
jo men det här var känslomässigt. Ja, för ja. Det fanns ju stunder där det kom saker från hjärtat. Alltså på riktigt, alltså jag ville så fruktansvärt gärna ha en hund. Och visste att det skulle bli bra för hela familjen. Men det fanns ju också stunder där jag, tänkte ut en strategi. Hur ska jag få honom så?
Och det kan är ju inte mer, du liksom prata med honom hur han minns det här, så får vi ta upp det liksom. Jag är så här, alltså det är så svårt. Det är ju inte alltid liksom vad är rätt och vad är fel. Och vad, borde du sitta i fängelse för det här? Va?
Just det, ja.
Eller finns ha det någon sån här boja i alla fall?
Finns det några månader? Finns det någon sån här känslomässig liksom, domstol? Om inte så borde ju det genast inrättas i som en samhällsinstans. Liksom.
Ja, vi behöver ju mer byråkrati.
Ja.
Och här finns ju ett oändligt
potential.
Ja, eller hur? Det kan ju bli precis hur alla kan bli sysselsatta inom känslobyråkratin.
Ja. Nej, men sa inte jag att jag inte skulle vara så flamsig idag?
Ja, men jag tycker inte att du är det. Jag vet inte varför du...
Det kanske är för att det här är ett rätt utmanande ämne för mig att prata om. Dels för att jag själv vet att jag har jobbat med känslomässig manipulation. Och som jag sa i inledningen här, som i ungdomsåren så var jag ju... Nej, men jag hade inte velat ha mig själv som dotter. Absolut inte. Och inte som syster eller som elev. Det var mycket liksom att tjura sig till saker, att se till och verkligen driva sådär. Och
men kan inte du se att du liksom gjorde ditt bästa? Att det var liksom de verktygen du hade till buds?
Jo, så är det ju förstås. Jag hade ju inte så mycket andra verktyg och det är väl det som också är hela orsaken till att jag jobbar med det jag gör. Och varför jag ville skriva boken tillsammans med dig och allt det här. För att idag vet jag ju så mycket mer och att det finns andra sätt att nå människor utan att liksom försätta dem i tränga in dem i ett hörn där de inte har ett annat val. Därför att jag inte har ett annat val än att driva på med genom känslomässig manipulation. Och då var ju det av det här kallare slaget. Så. Men visst är det så. Och det är väl viktigt också att inte piska på sig själv. Att inte...
Men skulle du säga att du har förlåtit dig själv för att du manipulerade din omgivning på ett otrevligt sätt under uppväxten?
Ja, inte att jag har tänkt just den tanken exakt så, men mer som en mer generell så här, att jag faktiskt betedde mig. Jag vet inte om jag var värre än någon annan tonåring, alltså, eller någon ung person som ännu inte har hittat sig själv. Men jag känner ju bara inifrån den jag själv var. Men det är klart att jag har verkligen förlåtit mig själv. Och utan att anklaga liksom min omgivning, min familj eller de lärare jag hade. För det var ju liksom, mitt första steg var ju att få syn på liksom att det är någonting som inte liksom funkar riktigt som det ska i mig. Och så i ungefär 30-årsåldern, då ställde jag mina föräldrar mot väggen. Och liksom bara, hur kunde ni göra så här? Och bla bla. Alltså jag var rätt tuff. Och de tog på sig en massa skuld och på riktigt, det här kan man skämta om, men de hjälpte mig, betalade terapitimmar åt mig och så vidare. Och sen nästa steg var ju att förlåta dem och se att de har ju verkligen varit fantastiska föräldrar och gjort sitt absolut bästa. Och att det handlar inte om att det är någon som gör rätt och någon som gör fel. Det är det ju förstås om man är utsatt för våld eller övergrepp, liksom både fysiskt eller psykiskt. Det är ju att göra fel. Mm. Men det har ju inte jag blivit utsatt för.
Nej, men du har ju levt i en familj med människor som inte är perfekta. Och ja, du har själv inte varit perfekt.
Det är ju ett väldigt liksom, enkelt sätt att beskriva det på. Så är det ju verkligen. Så som det är för de flesta av oss.
Mm.
Och med det som vi brukar prata om också, det här med non-perfect generation. Det är ju dags också att steppa upp och våga vara, alltså inse att vi är inte perfekta. Utan att det finns ett lärande i när vi brister. Om jag kommer på att, okej, nu håller jag på liksom med känslomässig manipulation här. Säg att jag vill göra någonting tillsammans med dig som du inte vill göra. Jag vill skriva en bok till och du bara, nej, men jag vill inte. Om jag liksom börjar så här, ja, men hon fattar inte sitt eget bästa. Hur ska jag liksom få Anna att gå med på det här? Jo, men alltså, hon gillar te. Jag bjuder henne på te. Och så berättar jag om vilken fantastisk författare. Ja, men du vet, om jag så här med berått mod går in för att manipulera dig så. Nu tappar jag tråden vad jag pratar om, men alltså, jag tror att vi alla håller på med det här.
Mm.
Så precis som du är inne på där. Och att vi alla blir så att säga utsatta för det här. Men det intressanta är ju, hur kan man handska? Om jag märker att någon, eller om jag upplever att jag kanske är utsatt för, vad har jag för verktyg? Vad kan jag göra?
Alltså jag har ju tänkt på det här utifrån SCARF. Och då liksom, vad är det hjärnan uppfattar som ett stort hot? Så att om man tänker på liksom SCARF-modellen då med status och visshet och tillhörighet och autonomi och rättvisa och allt vad det är. Och inser att när andra människor pratar om sånt eller gör såna utspel mot mig så är jag sårbar för manipulation. Så att man kan liksom varsebli liksom, vad är det som gör att jag hamnar i en situation där jag blir lätt manipulerad. Och det ultimata stället där man kan manipulera någon ifrån, det är ju att man, liksom, man ser till att någon hamnar i skam. För om du hamnar i skam, då har ju du liksom ingen som helst kraft att försvara dig. Då har vi liksom, då står ju du där utan någonting. Och då kommer du göra precis vad som helst för att slippa den känslan.
Just det, och där är ju också viktigt att poängtera att det är inte säkert att jag upplever min skam, att jag är i kontakt med min skam. Nej. Det jag kan känna är ju kanske att jag blir arg, att jag blir ledsen, att jag känner mig stressad. Mm. Att jag är ju inkastad i hotsystemet, där hör ju liksom skammen hemma. Mm. Och vi kanske ska säga det också, om du som lyssnar på det här kommer in och kanske inte har lyssnat på tidigare avsnitt, så finns det ett avsnitt som handlar just om den här SCARF-modellen. Som handlar om vår sociala hjärna. Så det kan du.
Ja, och det finns ett helt kapitel i boken också. Ja. Som man kan läsa. Men jag tänker till exempel om jag är en chef i en grupp. Och jag förnedrar någon i gruppen. Och säger, ja, men du Josefin, du har ju inte gjort så mycket den här veckan. Så det här behöver du rycka tag i.
Mm.
Har Josefin en chans att säga nej då?
Mm.
Nej.
Nej.
Utan då behöver hon liksom. Ja, för jag har liksom, jag har skammat henne.
Mm.
Och sånt tror jag vi gör.
Eller om jag kommer in och säger, Josefin, alltså det är så schysst, du är så gullig och härlig. Men jag såg att du inte hade gjort det här. Du måste du rycka tag i.
Eller alltså, jag hinner tyvärr inte, jag har så himla mycket. Skulle du kunna rädda mig? Det skulle vara så fantastiskt. Jag skulle vara tacksam i resten av mitt liv.
Mm. Där är den här. Så kallade varma manipulationer. Ja,
vi är rätt bra på den båda två. Vi är rätt spontan. Bra,
ja. Alltså, man kan hyra in oss om man behöver någon som på kontoret som kommer in och skammar folk.
Men jag tänker att man kan liksom vara medveten om när man... För det, ibland kan man ju faktiskt bara vara jävligt tacksam att någon hjälper till.
Mm.
Och det behöver ju för den skull inte vara manipulation. Jag tror att manipulation kan ju vara det trots att man inte ens är medveten om det. Så att man tar liksom... Jag tror att det är nyttigt att ta ett helikopterperspektiv på sina egna beteenden och strategier. Är det så att jag liksom försöker styra min omgivning på ett otillbörligt sätt utan att jag märker det? Och särskilt då i situationer där jag är i en position av makt. Som till exempel om jag är chef eller kund eller förälder.
Mm. Lärare.
Ja.
Mm. Ja, och i dem, så det finns ju vissa roller i livet där det är ganska självklart att man har en maktposition. Några av dem som vi nämnde där. Men sen tänker jag också hur det kan vara i en familj mellan syskon, mellan vänner. Där det inte är tydligt att den ena är i maktposition. Fast det mycket väl kan vara så. Där man har, på grund av att man är känslomässigt involverade, så har man makt över varandra, fast på lite olika sätt kanske. Där den ena kan framstå som den, liksom, den med power och makt, och den andra som undergiven, eller vad man ska använda för ord. Va? Men i själva verket så är det kanske tvärtom.
Mm.
Så kan det ju också vara. Jag tänkte också på det, när vi spånade lite innan så här, så sa ju du att, ja, men du tog upp den här liknelsen med hundar som skäller när man möts på gatan, det är ju för att de liksom ska skydda sin flock. Och det, då börjar jag ju tänka på att ja, men så funkar det ju också i liksom människolivet. Att det kan vara när man umgås familjer emellan. Så kan ju det här liksom också bli tydligt, eller otydligt, men ändå kännas. Att man beter sig på ett sätt som gör att man kanske utsätter andra för känslomässig manipulation. Men att det, intentionen är att jag vill liksom ta hand om mina närmaste. Det blir svårt att prata om det här utan konkreta exempel tycker jag. Men jag hoppas ändå att, att man kan känna igen sig någonstans i
det
här.
Jo, men det jag hör är att vi kommer att, i situationer där vi känner oss trängda. Där vi står liksom med ryggen mot väggen. Om någon till exempel, ja, men tänk att det är förskolan. Och något barn har knuffat mitt barn. Så finns det ju en risk att jag... liksom är otrevlig mot det andra barnets förälder. Eller kanske till och med mot förskolepersonalen. För att jag mår så dåligt av att mitt barn har liksom åkt på en propp. Och jag har kanske svårt också då att se det som en enskild händelse. Utan jag kanske generaliserar och liksom, det kanske tar upp saker från min egen barndom. Att jag känner mig utanför. Jag är rädd för att mitt barn kanske inte kommer att ha några kompisar. Mm. Är det lite så du tänker?
Ja, men absolut. Absolut. Det var ett jättebra exempel. Och likadant i familjen, liksom, stora släkt, kallas jularna exempelvis. Det är väl ett typiskt sånt exempel där man kanske har någon idealbild av hur det ska gå till på julen. Man kanske är uppväxt med att hela släkten samlas och det är god mat och alla är glada. Ingen blir full, ingen blir otrevlig och alla blir glada för sina julklappar. och tomten kommer och granen glittrar. Och så försöker man skapa det här liksom, när man själv har fått barn. Men så blir det inte riktigt så. Därför att faster blir full eller, och julgranen har liksom, den är väldigt ful och ojämn. och ingen vill egentligen vara tomte men någon ställer upp ändå. Och barnen tycker inte att presenterna var roliga. Och ja, men förstår du, det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Och så blir man besviken. Och så kommer en ny jul och så försöker man återskapa det här igen. Och så börjar man liksom pressa sin brorsa, sin syrra, sina föräldrar, liksom de man har omkring
sig. Men att jag har en förväntan och en förhoppning och då manipulerar jag min omgivning för att det ska bli så.
Ja, och sen så är man ju inte, så det blir ju sällan som man har tänkt sig. Och särskilt när man är många, ju mer människor som är involverade i en situation, ju mindre sannolikt är det att alla får sin dröm uppfylld.
Men det är så här bisarrt med just med julen. Alltså högtider, folk går ju bananas. Jag har otroligt svårt att relatera till det. För jag firar ju i princip inga högtider. Men det här med att nej, men min mamma skulle bli så besviken om jag inte tog med 73 sorters sill. Vad är det för fel på din mamma? Undrar jag då. Alltså fråga henne. Var klämmer skon egentligen? Vem vill ha så jävla mycket sill? Det kan ju omöjligt handla om sillen, tänker jag.
Ja, men det är väl där
precis. Och varför säger du inte till?
Mm. Nej, men för det är precis det. För det är ju känslomässig manipulation liksom, i sillvarianten av det skulle man kunna säga. Där vi pratar om sakerna, det man kan ta på. Men där det egentligen handlar om att jag vill ju ha den här känslan, den här upplevelsen. Och du ska leverera, ja, för du är en viktig pusselbit.
Och då blir man ju medberoende i hennes sillkontrollbehov. Ja. Och det känns ju otroligt onödigt.
Ja, det är inte så känslosmart om man, nej, säger så, agera på det viset. Men, och där är ju, men just det här, återigen, vad gör jag då om jag inte vill ha de här 73 sorterna sill med mig till mamma på julen? Hur kan jag säga, hur kan jag prata med mig själv för det första? Och hur kan jag liksom leverera budskapet till min mamma?
Alltså jag tänker, för det första så behöver man ju inse att det där är hennes önskemål och hennes förväntan. Och att jag liksom inte har en skyldighet att leverera mot det. Och att det är inte det som hennes lycka i livet hänger på. Hon kanske tror det. Men det är ju något helt annat.
Mm. Jag tror också att man måste ha de här samtalen i förebyggande syfte. När det inte, alltså man ska inte ta dem i december. Utan
nej, när hon ringer så här, ja, jag har ju ställt fram ett helt bord här där din sill ska stå. Ja. Och lagt på duken. Det kanske inte är liksom precis då.
Nej, det är inte där och då. Utan det här får man ju ta. Man får börja kanske i maj någon gång. Nej, men då har vi ju midsommar som ligger spöka. Ja, men du ser. Nej, men man måste prata om det. Och berätta om vad har jag för önskan. Alltså, ta reda på vad vill jag själv ha ut av julen. Vill jag ens att vi firar tillsammans? Alltså, i mitt fall, i min familj så har vi på senare år börjat fira bara den lilla familjen. Mamma, pappa, barnfamiljen liksom. Nu har vi också barnbarn och barnbarnets pappa förstås. Men liksom så här, och det var så skönt när jag kom på att jag måste inte forcera mig in i de här liksom, för jag har issues med högtider, så är det bara, av massa olika skäl som jag varken knappt själv är medveten om. Men det är så skönt när man bara säger, nej, men vi vill vara med vår lilla familj. Det gjorde vi förra året, det var jätteskönt. Och sen har jag också nu dealat med min då lilla kärnfamilj som älskar julen allihopa och kommer fram till att varannat år kan jag liksom göra en traditionellt julfirande med dem för att de vill det och för att då tror jag att då kan jag själv uppskatta det. Och vartannat år så åker vi bort och firar inte jul på det vanliga viset. Mm. Men det har ju varit en process, det har ju tagit många, många år att landa i det och att sådär. Och då är jag ju ändå ganska bra på att berätta
sätta
vad jag vill
och vara tydlig.
Ja, precis.
Va? Det vet vi ju.
Ja. Nej, men och att det finns ett givande och tagande i det. Jag vill ju bjussa på att vi firar jul. Vi vill ju ha den där sillen och liksom allt det där. Men jag vill inte gå sönder på kuppen.
Nej, och det här liksom, vad är... Det ska ju vara liksom vad alla vill på något vis. Och jag tänker framförallt att när... Att man behöver inse att det går att liksom ifrågasätta och det går att göra om och det går att skapa nya traditioner. Någon gång så var det någon som liksom bestämde det här med 73 olika sorters sill. Det är ju inte sådär att liksom Gud ropar ner till Moses och han så här knackar in det på en stentavla. Så här, du skola hava 73. Ja, men alltså, det är ju någon som har hittat på det. Så att då kan man hitta på något nytt, tänker jag.
Men det krävs ju just i de nära relationerna, de här där känslorna är som starkast. Där krävs det kanske också lite mod. Och jag menar, jag tror vi skriver det någonstans i boken faktiskt också, att man behöver höra sig själv säga, sätta de här gränserna och säga stopp. Jag går inte med på det här. Och man kanske får börja träna, liksom lås in det i badrummet, ställ dig framför spegeln. Hur ser jag ut? Hur låter jag när jag säger så här till min mamma att nej, i år vill jag inte göra 73 sorters sill. Räcker det med 63? Alltså man kanske börjar där.
Wow.
Då har man liksom, alltså, och inte sätta, ge sig själv för höga...
Nej, men då kan det vara okej också med att någon faktiskt blir lite sur på en. Och då tänker jag att, återigen då, om man lär sig bli mer skamtålig. För att är det så att den här mamman då, min mamma skulle aldrig göra så här. Jag måste bara säga det.
Nej, inte min
heller. Den här fiktiva mamman då håller på liksom att manipulera med den här sillen. Och nu tappar jag tråden helt. Vad tror du att jag skulle säga egentligen?
Nej, jag var så inne på, jag såg din mamma framför mig och min mamma. Och de bara,
och då
så här,
står det med sill.
Ja, nej, alltså jag tror inte att någon av dem skulle bry sig.
Nej.
Nej.
Ja.
Nej, men
det var
tråden,
väldigt det. Smart jag skulle säga.
Ja, det är jag övertygad om.
Mm. Nej, vi får prata om något annat.
Ja.
Ja.
Vad ska vi då prata om? Vad är vi?
Hade jag något mer på listan här? Nu ska vi se. Nu har vi faktiskt suttit här och jappat i 32 minuter.
Uh-huh.
Så att vi kan... Hade vi något mer?
Ja, men jag har ju den här... Alltså, jag vill ju inte uppfattas som den här kladdiga varmmanipulationpersonen. Det är min skräck. Därför att jag, de som jag tänker på, som där jag har varit utsatt för det. Men jag tänker så här, min skräck är ju ändå att jag ska uppfattas som en sån här, att jag kan uppfattas som den här kallmanipulerade. Det har jag lättare att leva med än att jag skulle uppfattas som den här varmmanipulerande personlighetstypen. Om det nu är en personlighetstyp eller i någon situation ska vi snarare säga.
Eller vald strategi skulle man kunna säga.
Ja, nej men just det här att åh, hej! Och det, så kommer det så här myspis och underbart. Och sen bara, asså, ställ inte upp i alla fall. Här kommer man och är trevlig och bjuder på te liksom. Och så vill du i alla fall inte skriva en bok med mig. Ja, men förstår du? Det är någon slags, för att det där, det är nog en sån här issue som jag har. När jag känner att det här trevliga, det här mysiga inte kommer från hjärtat. Utan att det kommer från hjärnan. Då väcks hela mitt försvarssystem och jag känner mig manipulerad.
Men det är ju den manipulationen som har liksom hållit. Det jag ser framför mig, det är ju liksom ett kyrkekaffe. Du vet, där damerna och herrarna kanske, du vet, alla ska ha liksom sin roll och man gör på det ena eller andra sättet och man bjuds in i den här gemenskapen så länge man gör som man ska liksom. Men, och man sitter där med sitt stora dignande jävla kakfat liksom framför näsan. Men sen när man inte vill ställa upp och jobba på loppisen, då bara rycks det här kakfatet undan.
Ja, eller det räcker då, som i mitt fall, som säger nej till kakan för att jag inte vill äta kakor. Då är man ju, då har man ju förstört. Alltså, nu har jag stått och bakat 7 sorter till dig. Så vill du inte ens smaka på kakan. Alltså, eller hur? Det kan ju vara också att man inte tar emot erbjudandet. Ibland får man ju saker som man faktiskt inte vill ha. Och det kan vara jättefint och det kan ju komma från hjärtat. Här får du liksom av mig. Men jag vill inte ha det. Eller så får man saker för att någon annan vill lämpa över sitt skit på en. Alltså, och jag kanske vill tacka nej till dina, liksom, ja, vad det nu är. Om du har urvuxna trosor, tänker jag säga.
Jag växte inte i några trosor.
Nej, trosor, nej. Åh, nu är det här måste vi prata om snart också. Ja.
Om vad då menar du?
Vi måste ju prata om din nakenchock.
Ja, det får vi göra.
Nej, men säg att du har vuxit ur någon klänning så här, och så vill du ge den till mig. Och jag bara, fast jag tycker inte den är snygg. Alltså, jag vill inte ha den. Alltså, så kan det ju vara.
Och så kommer jag bli jättebesviken när du inte har den på min födelsedag.
Eller hur? Nej, men du ser ju, livet kryllar ju av såna här underbara situationer och sammanhang där man kan bli känslomässigt manipulerad eller utsätta någon annan. Och det finns ingen manual för det här heller. Eller har vi liksom, har vi sagt något som skulle kunna liksom likna någon slags manual?
Ja, men jag tänker att vara medveten om sina egna reaktioner. Vara medveten om att andra människor kan göra saker av en anledning som liksom handlar om att det finns ett sår i dem och liksom en rädsla. Att tänk om den här mamman då med alla de här sillsorterna ser som sitt värde i livet. Liksom, eller det som rättfärdigar hennes existens, det är den perfekta julen. Och om det inte blir en perfekt jul så kommer hon liksom inte att vara älskad och respekterad. Då kommer hon bli kastad ur grottan. Då kan man ju liksom fatta vad det kommer ifrån.
Mm.
Och sen att man pratar om det. Jag tänker att det här med att liksom hela tiden ha det här liksom, att man tassar runt och att det blir som en lite visklek hela tiden. Det är ju som att vi lever ju våra liv i någon sorts konstant visklek som blir bara jätteknasig. Där vi aldrig pratar om vad det verkligen handlar om. Utan jag såg Brené Browns Call to Courage eller något sånt där, Netflix, som jag har sett flera gånger. Och hon pratar också där, men vi pratar liksom om människor och inte med människor. Ja men istället för att prata liksom med 8 personer och beklagas över hur jobbigt det är med den här sillen, så är det liksom otroligt mycket mer effektivt att prata med den som har ställt det kravet på dig, eller den du upplever ställer det kravet på dig, eller prata med en terapeut eller med en vän om hur du känner och inte om liksom kränkningen och din upplevelse av vad som har hänt.
Ja, men visst, och där tänker jag verkligen att det är, alltså, prata med dig själv inlåst i badrummet och sen som nästa steg försök i förebyggande syfte. Men ibland måste man också ta det i skarpt läge att, ja, nej, jag förstår att det här med 73 sorters sill är jätteviktigt för dig.
Ja. Eller hitta, tala om hitta, att jag älskar dig även om vi inte har en perfekt jul. Alla tycker att uppskattar jättemycket att du fixar så himla fint.
Mm.
Men det är inte liksom den perfekta julen som gör att...
Som gör vår relation.
Nej.
Nej. Att våga prata om det som ligger under de yttre sakerna. Det är väl hela tiden det som vi backar hem till. Så att det finns ju en sorts manual skulle man ju faktiskt kunna säga. Och tricket är ju att komma ihåg att den ligger där under ytan. Och att vi faktiskt alla har, tillgång till den.
Och jag brukar alltid prata om det här att inte berätta historier om saker.
Mm.
Men om jag till exempel skulle komma utomlands ifrån och så är det mitt i natten och det går inga bussar och så hör jag av mig till dig och säger, men kan du hämta mig? Och du säger, nej, det passar inte för att jag orkar inte gå upp klockan 3. Eller vad du nu ger för anledning. Eller man behöver inte ge en anledning, nej, det passar inte. Det är ju en fullgod anledning. Men att jag skulle då kunna berätta en historia som säger att du inte gillar mig. Mm. Eller att du inte bryr dig om mig. Eller att du inte uppskattar allt jag har gjort för dig.
Just det, du ställer aldrig upp för mig. Jag har ju liksom alltid ställt upp för dig när du kommer hem. Liksom. Ja, i flygen. Ja,
Och att vänja sig av med det. Och att ha liksom nolltolerans mot att berätta historier om saker som inte är sanna.
Mm.
Som man inte vet.
Och där behöver man ju också den här kognitiva bromsen att liksom stoppa upp sig själv.
Och ens märka att det är det som händer.
Stanna i känslan. Mm. Vad händer i mig nu? Vad pågår? Mm. För att inte gå igång på. För det är så automatiserat de här berättelserna som vi har om oss själva och andra.
Vad ska vi prata om nästa gång?
Jag tycker att vi ska prata om nakenchocken.
Nakenchocken. Det kan man aldrig prata om tillräckligt mycket.
Nej. Ska vi vara lite hemliga så eller ska vi berätta vad det handlar om?
Ja, men du kan väl berätta.
Ja, men det är ju den här releasefilmen som vi fick hjälp av fotografen och filmaren Jennifer Glans på Svartpunkt att göra. Som vi släppte igår kväll när vi sitter och pratar här. Där Anna visar rumpan helt enkelt.
Alltså jag har ju trosor du har på mig. Och frågan är, har jag växt ur de trosorna? Ja. Det får man titta lite noga. Det har jag insett nu så här i efterhand. Att, men på en telefon, då ser det okej ut. Men tänk om man skulle visa det på typ en bioduk.
Ja,
det eller, måste någon vi göra. Eller någon som pausar mitt i så här rumpbilden.
Ja.
Det var jag inte heller, liksom, tänkte jag inte heller på.
Nej, men det ställde till det lite för dig. Just det här, när det blev liksom uppenbart att din rumpa kommer synas liksom där ute i sociala medier och så. Så det tänkte jag, alltså, och det handlar ju om sårbarhet. Att utsätta sig själv för liksom så. Och få syn på sin egen sårbarhet när man kanske inte visste att den fanns där.
Mm. Det. Ja, men precis, när sårbarheten liksom hoppar in som en apa genom fönstret. Och sätter sig i knät.
Och käkar banan.
Men då tackar vi för idag.
Det gör vi.
Ja. Hej, hej.
Hej.